Tronspelet presenteras den här veckan i samarbete med C More, som har något viktigt att berätta. Och det är att säsong 8 av Game of Thrones sänds på just C More, prick vid samma tid som avsnitten släpps i USA. Om du inte redan har ett C More-konto kan du också testa gratis i 2 veckor. Och det fina är att du då också får tillgång till hela C Mores utbud, till exempel TV4s program, som du kan se helt reklamfritt, med massor av sport, barnprogram och mycket mer. Så, gå in på cmore.se och se nästa spännande avsnitt av Game of Thrones där. Vänner, det har startat. Den 8:e och sista säsongen är här. Så är även Tronspelet, så därför hälsar vi varmt välkomna till Aftonbladets fantastiska Game of Thrones-podcast. Marcus Larsson.
Ja, men hej. För fan. Äntligen.
Äntligen.
Ja. Vad så roligt att få prata om något som verkligen händer.
Ja, faktiskt. Något nytt.
Något nytt.
Sandra Weibro, hur känns det?
Ja, det känns, jag vet inte, blandat. Blandade känslor.
Hur menar du? Vadå? Varför är du blandad?
Ja, men det, nu är det snart över. Jag är en sån, glaset är liksom halvtomt person.
Du tycker att när midsommar kommer så är sommaren redan över?
Ja, om jag nu skulle ha gillat sommaren så mycket så hade jag känt så.
Ja, men vad fan gillar sommaren?
Yes. Jag heter Tove Björnlund och alla vi här inne satt väl som barn på julafton i alla fall. Man gick och la sig tidigt för att morgonen skulle komma tidigt. Klockan ringde vid 16:30.
För mig var det lite som julafton. Lite. Jag har knappt sovit. Alltså det är helt löjligt. Jag är snart 43 år gammal och sitter och väntar på någon sån där, som en julklapp som man inte kan... Jag har inte kunnat sova.
Nej, jag gjorde liksom mysstund. Jag tände ljus, hade en stor kanna med te. Det var fint.
Sandra, hon sov.
Precis.
Ja, nej, men det var fantastiskt att det är igång.
Precis, det är igång. Och som ni vet, nu kommer ni vilja prata ännu mer. Och gör det genom att mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga oss i sociala medier, eller snälla, snälla, ring oss på 08 725 23 57. Det ryktas ju också om att det här för övrigt startade som vanligt med att en väldigt stor streaming-site där den här serien sänds kraschade direkt klockan 3.
Ja, det är som det brukar vara.
Ja, det var inte det klockan 3. Det funkade alldeles utmärkt vid 16:30 när jag kollade.
Ja, jag hade inte heller något problem med det.
Men det är för de här veklingarna som grupp typ 7 eller någonting sånt.
Ja, nej, men det...
Leimos är inte riktiga fans.
Nej,
nej, de får glatt vänta. Det är ju lite märkligt.
Ja, precis. Alltså har de missat så mycket PR de har gjort? Har de missat att folk är intresserade av att se det här?
Det är bara premiären av världens största serie, så jag vet inte riktigt hur det är. Det är vissa på HBO Nordic som har haft en lite jobbig morgon. Det blev lite stökigt kan man säga för dem.
Men för oss var det guld.
Ja.
Vi fick ett intressant läsarmail från William förresten, apropå vår diskussion förra veckan. Om det här med ifall nattkungen egentligen är ute efter sin kärlek Nissa Nissa.
En fantastisk teori.
Ja, ja.
Allt underhållande. Kanske sådär, trolig.
Ja.
Jo, men han skriver ju här att jag kommer inte riktigt ihåg vad ni sa om Melisandre i senaste avsnittet, men det är väl allmänt känt att hon är Nissa Nissa. Ni vet väl hur hon ser ut utan sitt halsband, typ 1000 år gammal. Hon sa också till Varys att hon kommer komma tillbaka till Westeros för att dö. Hon kommer offra sig själv för att Jon Snow ska kunna framkalla Lightbringer och vinna kriget mot The White Walkers, som Azor Ahai gjorde. Tack för en trevlig podd.
Ja, den här idén, jag älskar den här teorin. Den skulle ju nästan fungera i serien också.
Och tänk hur mycket Davos kommer gilla det när Jon Snow då får sticka kniven i hjärtat på Nissa Nissa. Slash Melisandre.
Inte kanske så troligt att det kommer ske i serien. Kanske.
Kanske, men symboliskt.
Men att Melisandre Nissa Nissa kan ju komma lite, lite längre fram i serien. Jag vet inte vad det innebär riktigt, men det vore roligt.
Melisandre måste ju ha någon slags funktion här ändå. Som
ja,
som är magisk.
Hon är en av de få som inte är med i premiäravsnittet.
Ja, faktiskt. För nästan alla andra etablerades.
Ja, ganska snabbt. Man ska vara ärlig.
Ja, och som sagt, i premiär avsnittet heter väl Winterfell? Det stod ingenting på HBO i morse och det har varit lite fram och tillbaka när jag googlat, men det känns som att folk åtminstone har enats om att kalla det för Winterfell.
Ja, ja, okej. Okay. Men tills vidare heter det Winterfell. Om vi har fel så beror det på att vi är bara jävligt tidigt ute.
Ja.
Och hippa som fan.
Vi kanske borde claimat att det var vi som hittade på namnet.
Men det var ju en annan vignett. Om vi
ja!
Det var en ny vignett.
Ny vignett!
Ja, det är första gången en vignett har fått mig att hoppa högt i soffan. Eller högt hoppar jag inte, men jag hoppade
nej,
till.
Nej, men man tänkte ändå, wow, ja, muren,
och det är det bästa
FD-muren.
Att det, ja, det är ett hål i muren.
The place formerly known as muren.
Ja, det är som att en liten gnagare var där och gnagt ett hål. Mm. Och så sprider sig isen över Västerås. Det, alltså det vackraste man kan se i serien.
Ja.
Att dödens kyla bara sprider sig.
Ja, den hade den väl typ Last Hearth, eller vad heter
det? Precis.
Alltså i den bilden liksom.
Mm-hmm. Ja.
Ja, men det är verkligen, världen har krympt där.
Ja, det var inte mycket med.
Nej, det var bara typ fyra ställen.
Kände ni också att det var lite tydligare symbolerna på den här, vad det nu är för något, lampa, den som hängde i citadellet som man fick se någon gång?
Ja, kommer inte den där lampan eller den där mojängen ha någon betydelse snart så är det ju världens största slöseri på symbolik.
Faktiskt.
Alltså nu, för nu,
ja, men
nu
jag känner ändå nu att man tänkte att eftersom hjorthuvudet ändå var kvar att man bara, Gendry, ja, yeah, sista Baratheon, ja. Eftersom det är de fyra grundhusen.
Ja.
Känns som att vi springer allting i förväg, men den där jävla lampan måste ha någonting att göra med någonting.
Det kändes i alla fall krispigt och fräscht med ett nytt intro.
Ja, och det är ju en fin liksom, sätt att visa att nu gäller det någonting här. Nu är vi på slutet.
Ja, nu håller vi inte på att liksom, villa runt i Marine.
Nej, Dawn var inte med.
Nej.
Inte Dothrak, Popo, vad fan är den inte? Oh.
The Great Grassy.
Yeah.
Ja,
Old Town.
Ja. Nej, men det var bra.
Vi har ett annat intressant läsarmail som faktiskt leder oss in på det som är lite av stora grejen med det här avsnittet. Johan, vad säger han?
Tack för grym podd.
Ja, tack. Så går vi vidare.
Ja, precis.
Det var allt vi ville höra.
Ja, exakt. Är dock besviken att ni inte har tagit upp ett ämne som jag själv gått och funderat på i 18 månader. Nämligen det stela mötet som uppstår när Daenerys möter Sam i Winterfell. Sam räddade ju ändå Ser Jorah, så han kunde fortsätta hjälpa Daenerys. Och i samma veva brände Daenerys upp Sams pappa och brorsa med hjälp av sin drake. Som tack för hjälpen, eller vadå?
Ja.
Ja, det här var ju smart, för det har ju inte vi pratat om.
Nej, men det är så många möten som ja, vi ska...
Det är så många som har massa otalt med varandra. Ja, ja. Som har massa otäck historier.
Ja.
Ja, och till hennes försvar så visste hon ju kanske inte om att Sam som hjälpte Jorah också var en Tarly.
Nej, men det här blir ju första avsnittets mittpunkt på, eller hjärta på något sätt, när Dany liksom träffar Sam. Och vi vet ju fortfarande inte konsekvenserna av det mötet. En konsekvens är ju att Jon får äntligen veta vem han är egentligen.
Och inte lika inlindat som det hade kanske kunnat vara.
Nej.
Skriket efter sig i en krypta.
Ja. Och det är liksom, det är där, allt leder ju någonstans upp till det. Till den, eller som man själv känner, äntligen, för fan.
Fast är det bara jag som känner att man blev lite snuvad på konfekten i det här? Att det var bara så här, oj men vadå, min farsa, att vi inte fick hela grejen, du ligger med din faster!
Ja,
fast alltså, kändes det inte som att han processade det lite grann när han stod där och var lite sådär Jon Snow bekymrad?
Man hade kanske ville ha en sån stor reaktion, han bara slängs på golvet och var nej,
ja.
Oh no.
Hade varit lite out of
character. Tvätta munnen med stålull!
Ja. För det här ställer ju till det lite grann.
Ja.
Jag menar, han är ju kungen.
Mm-hmm.
Ja, men det är så mycket här. Det är dels liksom att det kanske var extremt ödesdigert det Dany gjorde när hon brände upp de här Tarlys. Att det kanske får liksom återverkningar nu i hur, ja men Sam ser ju henne på inte så bra sätt nu. Och han har ju stort inflytande över John. Precis. Och nu har ju liksom John ett rätt jobbigt val att göra.
Bros igen. Before hoes.
Ja, ja. Precis.
Som, och det blir ju en annan division här också som vi ser i första avsnittet. Att både Sansa och Arya är ju så att säga lite försiktigt inställda till den här nya drottningen.
Ja, det är inte bara dem. Hela Norden har ju tycker jag att först gör vi dig till kung och sen så bara går du och slänger bort kronan till någon. Till någon utbörling med vitt hår som vi aldrig liksom har någon.
Ja. Lyanna Mormonts besvikelse. Man vill inte möta hennes besvikelse. I vad är det nu? Hörde ni att hon var nära på att nämna B-ordet? Att hon nästan var tillbaka i bastard.
Jaha, nej det märkte inte jag faktiskt. Ja. Men ja, det, han blir ju uppläxad av Lyanna Mormont. Men det är också så att de har ju... Som vi pratade om innan under den här inspelningen, de har ju en anledning att vara lite misstänksam, alltså familjen Stark, eftersom Tove, för de som inte har hängt med. Vad har Dannys familj gjort med Starks?
De har tvingat dem att bända ny tidigare.
Ja, de har bemördat, alltså på bägge sidor, Stark och Lannister och alla, de har typ mördat varandra till höger och vänster.
Alla som kom ner till hovet blev brända.
Ja. Alltså det är ju liksom,
på ett eller annat sätt.
Ja, så det är inte, det är, redan från början ligger hon lite pyrt till i Norden.
Mm. Bra ordval med pyrt.
Ja, men det kommer inte gå, det kommer ju som Game of Thrones, att det kommer inte gå som på räls det här, att hon bara kan komma upp med världens största armé och två drakar och bara tro att tjoho.
Nej, alltså i det här avsnittet framstår ju liksom både Sansa och Arya som lite liksom smartare och slugare. Sansa påpekar ju liksom att ja, men har du liksom vänder ni för att du är kär i henne eller liksom, ja.
Exakt.
Ja, men alltså, det känns som att de planterar att det är någonting man, nu har de ju lurat oss förr i den här serien, men det är Arya och Sansa kommer ju ha mycket viktiga bärande roller under slutet.
Mm. Ja, det fick mig känslan av här också när Arya och Jon pratar om det här liksom, att och när Arya ser ut att ta liksom Sansas sida, då känner man att alltså, Arya och Sansa känner ju varandra nu liksom. Mm. De vet varandras styrkor och har liksom, medans Jon är lite så här, han har ingen riktigt koll. Han vet inte riktigt vad Arya kan och han vet inte riktigt vad Sansa kan. Han har liksom underskattat dem.
Ja, har du använt den här kniven någonting?
Ja, precis.
Ah. Jag har bara utplånat ett helt hus.
Jag känner bara att jag i det här rummet alltid måste försvara Jon Snow. För att vad fan vore den här sagan utan Jon Snow? Han är ju ändå den som... Han blir plågad för att han ser det uppenbara. Det finns en större fight att slåss om. Till och med Bran, den här treögda... basskillen eller vad fan man ska kalla honom, den treögda partydödaren, inser ju liksom att det finns en annan strid som är lite viktigare än deras så här futtiga familjefejd. Man får bara en massa skit för det. Varenda gång liksom han påpekar att snälla, kan vi bara samsas och liksom skärp er för fan. Nej, då ska någon Lyanna Mormont börja tjafsa om en jävla krona. Och sen någon annan ska, Arya ska påminna bara, du ska tänka på din familj. Han är inte ens en Stark, inte för att Arya vet om det. Nej. Men det kommer, vadå familj?
Liksom. Det är så abstrakt. Så du vet väl att folk inte kan hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt.
Jag slår ett slag för Jon Snow. Hade det inte varit för
Jon Snow kille. Det är en fin kille.
Nattkungen skulle inte kolla på skiten längre.
Nej, man tycker ju synd om honom. Han har ju rätt många olika personer som drar i honom nu från olika håll.
Mm. Han är inte lite stökigt, så att säga.
Han är ju inte liksom någon så här, han gillar ju inte att manipulera, han gillar ju liksom inte att vara kung ens, och så ändå måste han hålla på med det här liksom.
Ja, han kan inte ens ljuga liksom.
Man ser ju kallduschen, han får veta. Alltså det är ju nästan sådär, åh shit, jag är kungen. Ja.
Åh nej.
Alltså det är nästan som att när han pratar med Sam att han vill falla på sitt eget svärd. Bara, ja nej, jag orkar inte mer här. Ni får lösa det här. Liksom.
Jag stannar här nere i kryptan.
Alltså bara det, för han tror att han är en oäkta son till Ned Stark. Nej, det är du inte. Det är inte ens din pappa. Men du har en helt annan mamma och dessutom så är du en Targaryen. Alltså det är, fan, var lite snäll med honom.
Mm. Han fick i alla fall rida draken.
Ja, våran tidigare kollega i Tronspel, Magnus Dahl, måste ju ha liksom jag vet inte, gått upp i brygga åt de här scenerna. Men det var ju verkligen...
Det var som den, en klassisk, som när Harry Potter får flyga på, om det är hippogriffen eller vad det nu är. Det känns som att det alltid är såna här härliga flyktscener.
Lätt omotiverad utflykt.
Ja. Jag satt hela tiden och tänkte, vadå, ska ni, kan ni inte köra lite och spana lite?
Leta efter mat?
Nej, ja, det,
ja, det tänkte men, jag att de skulle åka och äta någonstans.
Leta efter nattkungens armé, för fan. Mm. Nej, men, då flyger de upp till någon jävla vattenfall.
Känner ni inte att det var lite av en grottinvit där? Vi skulle kunna stanna här i 1000 år. Bakom vattenfallet. Man bara, vad är det med John och grottorna?
Ja, men det där är ju bara en återspegling till Ygritte.
Ja.
Som jag också sa, typ samma sak. Mm. Och så, som vanligt, precis som Ivanhoe gör varje år. Han tar fel beslut. Han skulle ha stannat.
Stanna med tjejen.
Stanna med din faster i grottan. det blir bättre så. Nej, men den var skitomotiverad. Det känns som, de måste trycka
in. Men det
var
fint att få se ganska mycket drakar.
Men alltså, hur korkade Danny? Alltså, är det så att vem som helst ska rida hennes drakar? Börjar inte hon ana oro snart? Ja, hon måste börja fundera lite grann. Varför är min lilla kattunge så snäll med denna mörkhåriga snygging?
Och vad var Drogons look?
Exakt,
hans fluktande. Ja. Var han arg? Var han glad? Var han bara så här, är det det här som är porr? Vad händer? Helt.
Porr?
Han såg så exalterad ut.
Jag tyckte mer han såg så här, rör inte min kvinna. Nej, men min husse, Matte.
Du tog väl som en meme-expert.
Ja.
Så började det komma direkt sådana här typ, ja men så här, ja du vet väl att hon är din faster. Ja. Alltså, till Drogon speaking.
Du menar att Drogon vet om det?
Ja.
Nej, nu får du ge dig. Det har varit nog mycket incest i den här serien, nu får du... Ja, men vad vi lär oss av det är att det är ju svårt att uppskatta ett hångel vid vattenfall när en arg drake står och tittar på.
Ja, precis. Det är svårt att slappna av lite.
Det var det serien ville visa.
Ja, precis. Men vad tror ni, kommer han att ta upp det här med Danny? Och vad ska han säga då liksom?
Ja, jag tror, man fick ju se en kort blick i huvudtrailern. Så ser man ju att han och Danny står nere i krypterna och han ser väldigt obekväm ut. Det måste ju vara, jag har en sak att säga. Och vad ska han inleda med? Inleda med släkt eller det är jag som är kungen?
Alltså det är två dåliga saker. Men jag tror Danny blir mer förtvivlad över att hon har inte rätten på sin sida vad det är och blir den upplysta despoten. Den auktoritära ledaren.
Ja, det är verkligen ett test liksom, för henne liksom, som ledare. Att, alltså, vill hon, alltså, hon kan ju vara snäll och mysig och trevlig, men så länge hon är liksom, on top, hon är den som styr. Men om någon kommer hota det så då är det inte lika mysigt så länge.
Då får man inte flyga drake längre.
Nej, precis.
Men hela avsnittet var ju liksom... Om man kan säga så, förutom den stora grejen med Jon Snow, att han får veta vem han är äntligen, så är det ju alla återkopplingar till första avsnittet och första säsongen. Eller det är mycket, nu leker ju verkligen manusförfattaren eller författarna eller serieskaparna med oss som redan har följt allt.
Ja, det är redan i första liksom, scenerna där med den lilla pojken som klättrar.
Precis, och som Arya klättrade över massa vagnar i början för att se Robert Baratheon och Cersei komma med sitt följe.
Ja, hela den här avsnittet, eller hela sekvensen när Sansa lämnar över Winterfell till Danny är ju en spegelbild av när Lannisters kom till Starks i första säsongen också.
Precis, Winterfell is yours, your grace.
Och precis som då så är inte Arya med från början, hon är ute och springer någon annanstans.
Men det kul finns också ju... att Sansa säger att hon lurkar någonstans.
Men det finns ju mer, det är ju Jon och Sam i kryptan, det är ju Ned och Robert i första avsnittet som står och gafflar framför Lyannas staty. Och sen när Arya träffar Jon, Lord Snow, vid det här magiska trädet, det gör Catelyn Stark och Ned Stark också i början av serien. Så där kan vi hålla på.
Och speciellt dessutom, den sista scenen.
Med den här uslingen, den här Stureplanstekan Jamie Lannister kommer fram, så får han ju naturligtvis se Bran som han knuffade ut ur fönstret och det blir svartruta i första avsnittet av hela serien. När hela helvetet startade på något sätt. Och det är samma händer ju nu. bästa scenen i säsongen hittills.
Jo, men det kändes ändå starkt. Trots att Bran Stark inte har något ansiktsuttryck någonsin, så var det ändå ett starkt möte.
Framförallt verkar han ju inte vara så jävla brydd om kyla. Han sitter ju där i ett helt dygn och bara väntar på att han ska komma.
Ja,
ut i ler och snö.
Och ser sådär allvetande och arrogant ut på
ett alla. Ja, men det kanske, alltså om man är The Three-Eyed Raven, då kanske man liksom inte känner sådana fysiska grejer längre. Nej,
det var ju kul att de skämtade om det också med bara, du är ju en man nu. Nästan.
Nej, ja, men det kommer ju, Jamie kommer få det jobbigt förmodligen. Det kan vi återkomma till senare, för det finns i teaser-trailen till avsnitt 2 som vi redan har tittat på, men det kan vi skippa så länge.
Jag vill ju slå ett slag också för liksom själva öppningsscenen, just att Arya ser alla komma utan att själv bli sedd.
Ja,
det är väldigt snyggt liksom, att det blir liksom ett återseende, fast ändå inte liksom,
för
att
de inte ser henne.
Ja, precis. Att man ser det ur hennes synvinkel på något sätt.
Jag tyckte att det kändes lite ledset också. Liksom att ingen märkte henne. Och har ni noterat, nu kommer jag visserligen på att det väl har väl varit en statussymbol även i vår värld med päls. Men att ju högre upp i rang de kommer, desto större pälsgrejer har de. Såg ni Gendrys lilla jävla råttsvans som han hade runt axlarna?
Stackars Gendry. Ja. Han är bara en vanlig sketensmed. Alltså de som gör Game of Thrones, de har inte så mycket hjärta för pöbeln. Och för underklassen, kan man väl säga.
Exakt, exakt.
Man fokuserar på adelsmännen istället. Ja.
Hintade de om en liten romans här mellan Arya och Gendry?
Det ser bra ut. Ha?
Ja, precis. Det var ändå lite liksom, som inte bara var vänskapligt.
Nej. Men det var väl med de mest pinsamma Tinder-flörterna man har sett. Det var lite... Ingen vet hur man gör.
Ja, du känner ju inte så många överklass. Rika flickor.
Nej, tack gode Gud för det.
Kan du smida mitt vapen?
Ja, det värsta är att hon flörtar med honom och ger honom en uppgift.
Ja, precis.
Och han kan inte säga nej.
Nej.
På grund av sin börd. Det är ju hemskt.
Du har ju en massa svärd redan.
Han är ju redan som en misshandlad fru till honom, till henne.
Känner du att det här är liksom så här överklassdamen med tennistränaren? Lite som det skulle vara.
Exakt så är det. Överklass, uttråkad överklassdam, så knackar hantverkaren.
Eller the poolboy liksom.
Ja. Och så börjar den här porrfilmsmusiken i bakgrunden. Ja, vi har alla sett det förr. Vi vet hur det här kommer sluta. Ja, men alltså, sen är det så här, sen Game of Thrones, det som är skillnaden från förstås, det är inte riktigt samma serieläge. Tempot är ju fortfarande extremt uppskruvat.
Ja.
Alltså det är ju många, alltså mötena, de bara chopp rakt genom avsnittet.
Och tråkigt var väl The Hound?
Ja, men det var ju inte laddat alls.
Nej, man bara, ja. Det bara var över direkt.
Ja, att hon är en iskall bitch. Och så går han vidare. Det var liksom, de har inte så mycket mer otalt med varandra.
Nej, det är så många återseenden som, så att det liksom bara, man bara trycker ihop det. Liksom.
Man fladdrar förbi. För att inte tala om det lilla om vi lämnar Winterfell för ett tag, vi ska väl uppåt norr sen och prata om zombie-nazisterna, som jag gillar.
Of course.
Men i King's Landing känns det ju nästan likadant. Alltså hela det här med Euron Greyjoy.
Som fick tjat sex.
Ja, men det är också, det måste bara säga förbi.
Ja.
Det är som att någon bara knäcker med fingrarna, vi måste fixa det här.
Ja, speciellt då räddningen av Yara Greyjoy.
Exakt.
Det gick väldigt enkelt.
Det var superenkelt.
Det är kul att han blev skallad som tack i för sig.
Ja. Men alltså det är världens största flotta. Men de vet, några bågskyttar vet vars Yara är för det första. Att hon sitter fast snurrad vid någon stock någonstans. De går in med några futtiga pilbågar. Och sen hämtar de bara henne. Och så pang, så är de på en båt långt därifrån. Och seglar där iväg.
Herregud. Hon satt ju dock förmodligen på Eurons skepp.
Ja, men borde inte Euron skepp vara mer befäst
det, än det kan man ju tycka.
Möjliga killar som är bara där för att få pilar i pannan?
Genom ögat, som också, det kändes som att det var ett tag sedan man fick se den.
Ja, det är något med ögon och den här serien, de är väldigt fixerade vid ögon. Men det var ju, det är en sån där typisk grej som, serien tyvärr lider av nu när det måste gå så snabbt. Att de kan inte ladda för någonting. Det måste bara ske hela tiden.
Mm, de här liksom sidohistorien i alla fall.
Jag menar, hur intressant liksom var det till slut när Euron fick ligga med Cersei?
Du hade velat ha lite mer hud.
Nej, just det. Man märker ju att de där skådespelarna har ju sina kontrakt, att de behöver inte, Lena Headey behöver nog inte visa mer hud.
Sen nej, hon har gjort
det var inte hon i och för sig, men det var en stand-in som gjorde det för henne. Men det, alltså den är Euron Greyjoy, jag väntar fortfarande på att han ska vara rolig. Nej. Alltså han känns fortfarande helt meningslös.
De planterar ju här i alla fall att han kanske inte kommer vara så himla trogen, vilket är ju inte en stor överraskning. Det här att han säger liksom att, ja men när han pratar med Yara i början, att ja men hon säger att du valde den förlorande sidan, då säger han bara, då seglar den annanstans, jag ska bara ligga med drottningen först.
Så. Ja, ultimata duschen.
Och nu har jag gjort.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men Cersei håller ju på. Det är ju så tydligt att hon börjar bli... Det är ju Cersei som börjar bli så här galen, antagligen. Eftersom hon snärjer ju in sig. Alltså hon kommer bli sviken av alla. Och hon har ju förrått allihopa. Men vad är det som säger att Euron Greyjoy... Det logiska vore ju att Euron förråder henne. Det roligaste med King's Landing, det är ju också en återkoppling till kär gammal Game of Thrones. Det är ju Bronn i bordellbingen.
Ja, det trodde man inte man skulle få se någonsin igen. Nej. Alltså en sån här bordellscen.
Nej, alltså det var tre prostituerade. Det var även tre referenser till pungkulor.
Tre sexarbetare.
Exotic dancers.
Nej. Vad sa de om pungkulorna?
Det var tre referenser till balls. Det är ganska imponerande på 50 minuter eller något.
Ja, men de återgår till pungkulor, vilket de är fascinerade för i den här serien, och till nakna sexarbetare. Gärna alldeles för många på en man. Ja. Men det är tyvärr, jag tycker att den är lite rolig, för att det blir ju nästan slapstick när han ligger där. Alltså det är ju som tydlig referens till början av serien som bara befann sig i såna miljöer hela tiden. När han ligger där, de vill bara prata om draken. De är inte så intresserade av att ligga med Bronn.
Det är ingen upphetsande scen där. Nej. Dels håller de på att prata om hur alla liksom har skadats av det här Daenerys lilla drakutflykt. Alla killar. Och sen så dyker ju den här Qyburn upp helt.
Ja, men han vill man inte ha i samma rum.
Gubben i lådan.
Ja, precis. Nej. Gubben i lådan liksom helt...
Och Qyburn gör bara en sån där, som i förbefarten, att en av tjejerna som har legat med Bronn, hon kommer dö i syfilis inom ett år.
Ja, precis.
Det var Bronn... en bra snabb.
Ja, men Bronn hinner knappa. Vem, va? Och så får han uppdraget att döda Jaime Lannister och Tyrion.
Ja.
Och hålla i Joffreys gamla slangbella.
Mm-hmm. Ja, och Bronns fantastiska kommentar där. That fucking family.
Det är så vi andra också känner Bronn.
Ja, men det är så man känner framförallt om Cersei nu för tiden.
Ja. Jo, hon har ju mer och mer blivit klassisk villain, eller klassisk ondskefull. Så att när Qyburn berättar då att de har, det dödas armé har brutit igenom muren, och hon bara säger good, good, som kejsaren i Star Wars.
Ja, men hon är ingen bra taktiker.
Nej.
Alltså, det hon börjar kännas lite korkad. I sin megalomani och sin...
Fixerad vid elefanterna.
Ja.
För hon har ju alltid sagt att familjen är viktigast för henne. Nu har hon ju tappat hela sin familj. Men nu ska hon även avrätta sina bröder.
Ja. Oh.
En mer uppenbar plantering att någon gräver sin egen grav har vi väl för fan inte sett på tv på väldigt, väldigt länge.
Eller att makt korrumperar.
Ja, det kan vi också ta.
Men hon fick,
när hon förlorar sitt barn sen, så kommer det. Ja.
Precis. Hon fick ju ändå visa lite känslor. Lite känslor.
Det var väl någon liten tår där.
Ja.
Eller liksom någon slags... Hon var inte helt nöjd efter mötet med
Euron
Greyjoy i sänghalmen.
Men den stora frågan är, för nu växlar vi lika snabbt som Game of Thrones gör.
Ja.
Norrut igen. Tove.
Last
Sandra,
Hearth. Nej.
Var är nattkungen någonstans? Alltså det är ju den, alltså, förutom Jon, alltså jag ljög ju lite grann när jag sa så här att ja, det är Jons, att Jon får veta vem han är den stora grejen i avsnittet. Det kanske det är för vanligt folk. Jag vill veta vars nattkungen är, Tove. Du har forskat i det här. För, vi får
jag
ju...
har googlat på fantasykartor.
För Last Hearth, alltså det umbersläkten ställde, skickar de den stackars pojken till. Och det går ju inget bra för honom.
Det går inget bra alls. Och...
för där har nattkungen varit och dödat honom och gjort någon sånt här konstig seriemördarsymbol som att...
White Walker-pynt.
Ett White Walker-pynt, bara Daddy was here eller något sånt där.
Det är lite Game of Thrones Go 7.
Ja.
Någon som lämnar ett budskap.
Ja, framförallt så känns det som i den här scenen i Aliens, den gamla science fiction-skräckfilmen från 1986, när de upptäcker en överlevande insnärd i massa klibb på väggen, som helt plötsligt vaknar, börjar skrika och så kommer ut ett monster ur magen. Här tar Beric bara och tänder eld på barn. Jag vill bara säga, det märks att man har sett för mycket på Game of Thrones när man tycker ett eldat barn är bara så här.
Härligt.
Man tänker mer på, jag satt och mer och tänkte på, vad betyder den symbolen på väggen istället? Och ett litet barn står i dödsångest och skriker och eldas upp och man bara, ja men symbolen ändå.
Ja, den, vad betyder den? Imponerande att nattkungen har orkat liksom med det här lilla pysslet.
Att de har tagit med sig hammare och spik.
Ja, precis. Spika upp olika kroppsdelar. Ja.
Liksom. Det var snyggt faktiskt när man såg det andra gången, tittade jag ännu mer och man märker då innan hur han öppnar sina isblå ögon medan de står och gafflar. Det är snyggt.
Ja, det är ju en snygg scen, men jag är mer inne på Sandras grej. Har de stått där i tronrummet och bara lite mer upp till höger med den där lämmen och så lite ner. För de måste förstå att det är vi, men de får inte begripa någonting.
Nej, för det här är ju det. Det är ju ingen som begriper någonting. Nej. Jag har ändå googlat rätt mycket på det här.
Serieskaparna skulle älska att höra det här.
Ja.
Nej, vi begriper ingenting.
Nej, för den här symbolen den har vi ju sett flera gånger förut. Man såg den när The Children of the Forest omvandlade nattkungen från människa till White Walker. Då är den där spiren runt trädet. Man ser den i The Feast of the First Men med deras hästar som har blivit plundrade av. Ja, det var bara lite hästkadaver kvar i den där symbolen. Den är målad i grottan i Dragonstone. Grottmys nummer 2.
Det är mycket mysig grottor.
Ja, men de har ju andra symboler också. Allra första avsnittet, då är det något som lite nästan ser ut som ett kvinnomärke.
Ja, okej. Okay.
Och internet har inga svar. Det var några teorier som var liksom inte ens värda att klicka på för att det var bara så här.
Men du och jag kollar på en karta. Den här Last Hearth ligger ju inte långt bort från Winterfell.
Nej.
Så en sak har vi gissat rätt i alla fall i den här förbannade podden under alla dess år. Det är ju att det stora slaget sker i avsnitt 3.
Ja.
För att de kan inte, alltså de kan inte ta, läsa kartan så dåligt de här odöda att de inte hittar till Winterfell väldigt, väldigt snart. För de kommer ju dit innan Tormund och Beric och gänget.
Ja, de tror att de ska kunna göra någon slags omkörningsfil här. Vilket...
ja, de ska rida inte riktigt... om dem.
Ja. Det blir svårt att säga.
Det är ju ändå en av de roligaste grejerna det när de möts där i skuggorna. Den här comic reliefen när de träffar sina polare. Och Tormund står och skriker. Jag har alltid haft blåa ögon.
Ja. Det är fint. Fint åldersgörande.
Ja.
Men jag tänker också att alltså, de här Whitesen och White Walkers, de går ju ändå rätt långsamt.
Mm.
Så att på det sättet kan man ändå tänka att om man har man en häst så kan man ändå...
Det känns ändå som att man inte vill möta dem på The King's Road. Liksom.
Nej, precis. Hur bred
det är det här? Eller ska de bara liksom, rida ibland buskagen bredvid?
Nej, men de har inte så mycket tid på sig nu.
Nej.
Alltså det är verkligen inte, de kommer inte hålla på att ladda i 5 avsnitt till, eller 4 avsnitt till innan det här slaget kommer ske.
Yeah.
Utan nattkungen är ju väldigt, väldigt, väldigt nära. Jag menar, Jon och Danny borde ju ha sett dem när de var uppe och flög.
Ja, typ.
Och börja anat lite oråd.
Ja, precis. Kommer Tormund komma liksom som en little finger i det här slaget? Alltså lite... Efter, på något sätt.
Förmodligen, jag spekulerar i det. Ja. Men förmodligen,
spekulationer.
Ja. Vad säger du?
Ja, spekulationer här.
ska vi... Ett av mina favoriter återseenden. Sansa och Tyrion. Eller det var ju inte direkt hjärtvärmande, men det var ändå någon slags respekt från båda sida. Förut, och skönt att Sansa fick knäppa honom på nosen och bara, är du så dum att du tror att Cersei kommer rida norrut för att strida för dig? Och bara, jag trodde ju att du var den smartaste mannen någonsin. Nej.
Ja, men det är en fantastisk, den scenen gillade jag verkligen, för att det beskriver karaktärernas utveckling på ett bra sätt. Att Sansa är inte samma, verkligen inte samma oskuldsfulla tonåring med prinsessdrömmar längre, utan hon är ju typ nya Cersei, känns hon ju som. I alla fall som kan spela spelet. Yep. Hon har ju nästan tagit Tyrions roll. Ja. Medan Tyrion har blivit mer som Jon Snow.
Jag är lite för förtjust i liksom Daenerys kanske.
Ja.
Och lite för liksom... Ja,
ja, och underskattar kanske Cersei. Så här, att man... Oh,
ja, men det lär mig ju... Alltså, nu när Jaime kommer så kan ju han berätta liksom first hand att man blivit lurade.
Ja.
Så då undrar man ju också, det liksom kommer... påverkar deras väg framåt om de ändå kommer liksom bara köra på.
Jag har väl inte så mycket val.
Nej.
Nej, det har de ju inte. Sen så gillar jag ju också de här, när de här tre, Tyrion och Varys och Ser Davos. Gubbtrion som går omkring och bara släpar mantlarna i gruset och säger såna här små one-liners hela tiden. De har ju ingen stor plats eller roll i det här avsnittet, men Varys säger ju det som man lär sig i verkliga livet också när man växer upp. När de sitter och tittar på de här turtoduvorna och börjar smida. Det vore ju bra om John och Danny gifte sig. Det hade ju säkrat massa grejer. Tänk om de visste vem John verkligen var, då hade de inte pratat så. Men då säger ju bara Varys bara, nothing lasts.
Man undrar ju där också om han anar någonting. Eller om han bara säger så ändå för att han är... en gammal gubbe. En vis gammal gubbe.
Ja. Jag hoppas ju att Varys vet lite mer än vi andra. Det känns ju som så.
Han verkar så himla tveksam.
Ja. Tyrion verkar också. Ja, jag vet inte riktigt om han är så naiv som han spelar.
Nej, så kan det ju för sig vara liksom, om man är lite protective av Danny, att han inte vill. Ja.
Ja,
apropå tidigare teorier om att han skulle vara lite...
Så vad lär vi oss av det? Ingenting förändrats. Nu är liksom nästan alla samlade i Winterfell. Vi är nästan framme vid det vi har väntat på sin seriens första, i alla fall jag har väntat på sin seriens första avsnitt, alltså där uppgörelsen med de leva och döda. Och de här förbannade familjerna fortsätter med sitt interna tjafs hela tiden, som inte deras liv hängde på det.
Ja. Det är fint ändå att Jaime kommer och bara så här, jag, den här enda personen, ska göra skillnad från Lannisters sida.
Precis.
Ja, ja.
Men tror ni att han och Tyrion kommer bonda lite nu liksom? När de är lika hatade av sin syster?
Jag tror, alltså om vi fortsätter med att det ska återspegla sig vad som har hänt tidigare i serien, så kommer väl Tyrion på något sätt rädda Jaime. Om vad nu som händer med Jaime när han kommer dit. Han kommer ju, det är ju inte så att den här...
övertala Danny att inte bränna upp honom kanske.
Exakt. De kommer behöva hans... Eller vad fan, han är ju bara enarmad. Han får väl vara med.
Hans rugged charm.
Ja, men han kommer ju få det hett om öronen, kan man säga. Nu, Jaime. Ja, så. Men, ja, det man undrar över är ju hur Sansa kommer vara, hur Arya... Och Danny och Jon. Det är väl de fyra som kommer vara i blickfånget nu, de närmaste avsnitten. Eller?
Verkligen. Intrigerna på Winterfell. Det är spännande.
Sen vet vi om att...
kryptorna.
Sen är det lite tråkigt. Vi vet ju om att vissa kommer ju överleva den här kommande striden. Utan att spoila. Det kommer bli en Clegane Bowl. Alltså The Hound kommer ju klara sig på något sätt. Det är inte han som kommer stryka med om 2 veckor.
Nej.
Eller?
Nej.
Det känns spännande.
Och, apropå det vi har sagt tidigare om att Jon Snow kommer dö och sådär. Känns ju också lite grann, nu när de har byggt upp i 8 säsonger om hans, att där liksom hans härkomst har varit så himla viktig. Så känns det kanske också som att de kanske kommer hålla honom lite längre ändå. Alltså,
ja.
Ja.
För att annars så bara, okej, nu får han reda på det. Sen bara, hej då, John.
Fast det vore ju en lösning nu, alltså för att stöka undan, alltså det vore ju en ganska smart vet du fan, men det vore ju en lösning på själva det här debaclet, vem som ändå har rätt i tronen om någon av John och Danny dog nu. Och då slipper man ju det på något sätt.
Ja, men man tycker också att man kan väl bara abdikera om man inte är så sugen på det.
Ja, det kommer man inte behöver Danny ju inte
sitta. Nej, men John liksom, det är ingen som säger att han måste sitta på tronen, även om man kanske är bättre anpassad för den, eftersom han då har lite lugnare Stark-blod och inte bara det galna eldiga Targaryen-blodet.
Ja, men jag tycker de hela tiden så här planterar också att i hur Dany uppför sig och bestämmer och regerar, så är hon är väldigt tvetydig. Det är ju inte den här goda härskan som ska krossa hjulet längre, utan det är, man vet ju inte riktigt. Jag tycker en av behållningarna, man vet inte riktigt hur hon kommer, även om hon till slut får järntronen, så kan hon ju bli helt förstörd längs vägen.
Ja, men det tror jag nog att vem som än sitter där kommer så att säga vara fucked up.
Ja, precis. Det är väl därför ändå Jon Snow är lite bra, för han gillar ju inte uppdraget. Det är kanske så det behöver vara för att man ska kunna bli en bra ledare.
Ja.
Om jag känner min Game of Thrones rätt, så tror jag att Jon kommer bli ganska straffad för att han ändå är lojal och en anständig man. Så anständig man kan vara i denna värld.
Ja.
Jag tror inte han sitter på järntronen i slutändan. Det känns inte så efter det här avsnittet.
Mm, ett ganska okej start ändå på säsongen.
Det tycker jag.
Definitivt. Speciellt slutet. Alltså dels White Walker-pyntet, dött barn, bra jumpscare och som sagt Jamie och Bran.
Ja, ja, då kände man ju så här, man visste ju att det skulle bli en svart ruta efter det, och så får man vänta en jävla vecka tills, man får vänta till påsk innan man får se fortsättningen. Men det var en väldigt bra scen.
Ja.
Väldigt väntat, men väldigt effektivt.
Ja, yes. Ska vi har några få småttiga nyheter.
Ja,
Marcus, du vet att du vill trycka på knappen.
Jaha, precis. Nu ska ju alla sluta lyssna, för nu kommer det bli massa såna här spoilers, och det är ju ganska känsligt. Så nu låter det så här.
På allmän begäran så har vi lagt av med vårt spoiler här, eftersom ni alla tydligen hatade den.
Precis.
Ja, vi älskar den.
Ja, men först kanske vi bara ska nämna den här trailern de har släppt till inför nästa avsnitt.
Ja.
För där, apropå Jamie. Mm.
Och hett om öronen.
Ja, han får lite hett om öronen. För det jag inte hade tänkt på riktigt, det var ju att han faktiskt också har dödat Dannys pappa.
Han är ju The Kingslayer. OG Kingslayer.
Därav min lite slarviga formulering tidigare i det här avsnittet, när jag sa att folk har ju dödat varandra till höger och vänster. Ja, det är exakt. Det tänkte inte jag heller på.
Det ser ut som att han hamnar i någon slags liten rättegång där i Winterfell först. Eller i alla fall en utfrågning av...
Ja, Danny är ju inte nöjd med honom. Nej. Och det är ju ingen annan i Starks heller. Så han ligger
är inte... impopulär hos många.
Ja, han får nog vakta sin tunga i avsnittet. Vi får ju också veta att Tormund faktiskt lyckas köra om armén.
Det blev en bra snabbfil.
Så han kommer ju och varnar att, hur lång tid har vi på oss, frågar John. Vad säger han? Till nästa gryning eller någonting. Till the sun rises again.
Ja, okej. Okay.
Mm. Och sen, vi behöver inte prata mer om det än så, att det folk hämtar lite vapen, ställer upp sig vid murarna och väntar in nattkungen.
Preppar för strid.
Ja, så i tredje avsnittet kommer jag vara en mycket lycklig man. Det är dunkardags. Men det finns fler.
Ja, precis. I övrigt så tyckte jag det var väldigt roligt ändå att den här dansken Pilou Asbeck, att han var lite danskt full på röda mattan.
Klassiskt Tuborg-dansk.
Ja, Tuborg-dansk. Och jag hade sagt någonting om att...
Inga fördomsfulla formuleringar om våra landsmän här inte, jag vill bara säga det.
Precis, inga danskar som lyssnar. Nej. Att Euron Greyjoy kommer vara den enda karaktären som får ett lyckligt slut, sa han då. Och sen har han liksom fått svara på det, liksom för att, ja, vad han menade och så vidare.
Men menar han inte bara att han fick ett happy ending eftersom han fick ligga med Cersei?
Det kan ju vara någonting sånt, eftersom...
Det skulle vara väldigt in-character Euron att kalla det för ett lyckligt slut.
Ja.
Han har bara sagt typ att
jag
när man ser
en utlösning i en annan människa. Wow, det har ingen lyckats med förut i hela tiden.
Ja. När man ser det kommer man förstå, har han sagt. Vi får väl se, för det låter lite oroväckande. Samtidigt så tror jag att det kommer vara någon twist liksom. Det kommer inte vara.
Han kommer inte sitta, bara skit.
Han kommer inte sitta på järntronen, danskjäveln.
Nej, för nej. Fan, han kommer
han skriker vägang.
Ja, han är så förbannat död. Så det finns ingen annan utgång från.
Ja, sen har George R. Martin har intervjuats i 60 Minutes. Och där han pratar mer om liksom sitt slut på bokserien versus seriens. Mm. Och pratar mer om att de hade liksom extremt långa diskussioner och så. Om hur allting skulle gå och olika detaljer om olika personer och så vidare.
Mm.
Och att sluten ändå liksom ligger ganska nära varandra.
Det är ju liksom, jättemärkligt.
Ja, när det ändå är helt andra bågar, en del andra karaktärer. Folk som inte har dött.
Ja, precis. Men han säger liksom att det kommer kanske skilja rätt mycket i vägen dit i vad som händer sidokaraktärer. För att om de skulle gå helt enligt hans story så skulle de typ behöva 5 säsonger till. Och det, har man ju, det är kul att han säger det, för det har vi ändå känt. Liksom, att de rusar ju här liksom. Att hade det varit hans skrivande så hade det kanske liksom varit...
Ja, men det är därför det är så stor skillnad på de senare säsongerna och de första. Ja. Det är ju en logisk förklaring. Men däremot fattar jag inte att han spoilar att slutet kommer vara likadant. Det är ju inte bra för försäljningen av hans böcker.
Nej, det kan jag tror att han kommer klara sig ändå. Jag tror folk kommer läsa.
om man överlever så att han kan.
Ta den. Du spelar den bollen.
Ja,
ja, det är ingen synd. Det är ingen synd om George Martin. Däremot kan vi nog spela på om han ens kommer hinna klart med de där böckerna.
Mm. Frågan är ju liksom, hade man velat ha de här extra 5 säsongerna med liksom R.R. Martin-snack?
Ja, just det. För 7:e säsongen hade jag gärna tagit 2 bra säsonger.
Alltså jag hade ju sett det. Men...
Ja, jag hade ju sett det också.
Mm.
Ja.
Ja, men det var väl allt...
Ja, så nu nästa vecka så ska vi se fram emot, vad ska man kalla det? Eldningen av Jamie. Rostningen.
Han blir roasten.
Roasten, alltså Jamie Lannister kommer bli roastad i avsnitt 2.
Ja, kanske inte blir så roligt som en vanlig roast.
Men.
Och så kanske vi kommer få se en White Walker.
Kanske inte döda hästben.
Ja, alltså det, nu, för nu börjar det, nu börjar det verkligen, nu känns det i luften att nu börjar slutspelet. Nu är det förlängning. Nu ska det avgöras.
Herrejävlar.
Jag förväntar mig att jag kommer bli besviken.
Som vanligt. Om ni inte kommer bli besvikna. Ja, om ni helt enkelt bara vill snacka ur er lite efter det här första avsnittet får ni jättegärna göra det genom att mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier eller ringa på 08 725 23 57.
Då säger jag Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.